skit i det. Om du liksom har ett jobb och ensamstående, säger vi, 5 barn. Om Barilla funkar för dig, köp Barilla. Varför ska du hålla på och lyssna på vad jag säger om bra eller dålig pasta då? Köp det som bara funkar för dig.
Då säger jag välkommen till Krogpodden, Oliver Ingrosso.
Tack så hemskt mycket.
Hur är dagsformen?
Den är helt okej. Jag är jäkligt trött, konstant. Men det är nog kombination av dels det här fruktansvärda liksom, vädret eller brist på solljus. Och sen att jag har 3,5 månader hemma som kanske besvärar till det lite extra.
Det låter som ett giltigt skäl till
att... Jag tror också det. Jag har känt mig lite bättre de senaste dagarna, men det har varit typ en månad när det känns som varje dag man vaknar så är det som att någon har kört över en med tåg liksom.
Jag förstår. Börjar du bli lite trött på alla intervjuer? Det känns som att du är inbokad på ganska mycket nu.
Ja, jag har ju varit på någon form av jäkla säljande tår här. Med tanke på kokboken. Mer än vad jag någonsin har gjort annars. Och framförallt förmodligen i Sverige. Jag har gjort kanske intervjuer och sådana. Jag har varit ute och spelat utomlands genom åren. Men aldrig så här tätt in på varandra under så kortare tid.
Vad har du för rules då? Liksom, är det så här, max 2 per dag? Eller liksom, eller
nej, känner... det har jag, ja, det där tror jag att jag skiter i. Det är mer... vad jag vill och vill inte göra. Igår var jag till exempel, igår hade jag nog den roligaste hittills. Då var jag och gästade Fotbollsmorgon. Och pratade fotboll. Det är ju inte så jäkla... Om man är intresserad av fotboll såklart så är inte det fyskam.
Lazio eller vad är din kärlek?
Min är Juventus.
Juventus.
Och så som klubblag. Och sen så hejar jag på italienska landslaget. Den ligger nog etta generellt skulle jag säga.
Jag ångrar lite att jag inte är fotbollsintresserad för att det är så socialt och det verkar så inkluderande. Liksom. Fotbollen tycker jag är häftig.
Det är det. Däremot ska jag säga att jag har inte så många vänner som är intresserade av fotboll. Nu har inte jag så många vänner generellt. Men det är en till som är ruggigt intresserad. Mm. Och sen så är det nog Ville också rätt intresserad. Men de andra är... Du får inte liksom, det går inte upp med en dialog om fotboll typ ungefär.
Ja, men jag är lite polare, jag tränar på Nordic Wellness här runt hörnet. Och där har vi ett litet gäng efter vi har tränat och de vet om liksom att de kanske de får spara liksom fotbollssnacket liksom tills jag har gått eller så när jag håller på med någonting annat då liksom, för det är ganska tråkigt.
Vad är snacket när du är med? Är det krogar då, mat?
Ja, men det är film och tv är det mycket. Och,
jag älskar film och serier också. Ja. Framförallt film. Alltså, jag fick ju höra, att eller läste tror jag att jag gjorde för några år sedan, att en svensk går i snitt 1,8 gånger per år på bio. Mm. Vilket jag tycker är... Jag går ju typ... Jag tror jag... Kanske inte nu för tiden, med tanke, framförallt sen barn och jag blev pappa. Mm. Men jag går ju på bio kanske 2 gånger i veckan.
Åh, jäklar.
Så det den här 1,8 gånger, jag är ju, måste ju, alltså hade inte jag gått på bio så hade nog den statistiken varit ner på 1,6 typ ungefär.
Men är det att du tycker att är det liksom magiskt med den stora duken eller är det känslan att vara i en sal? Liksom?
Det är både och. Jag älskar film, har alltid gjort. Och jag tycker om att gå på bio själv också väldigt mycket. Det är bland det bästa jag vet. Så typ framförallt till exempel i början med restaurangen när man var ju där konstant liksom, vi var ju alltid från 8 till 14 timmar om dagen. Så då var det väldigt enkelt att typ som en liten belöning då och då eller avlastning bara, så gick jag och kanske tog en lunch själv, så tog man en bio och så kom man tillbaka och fortsatte.
Det känns väl osvenskt att gå ensam på bio?
Det känns jäkligt osvenskt, ja.
Tråkigt.
Svenskar är väl lite mer... Jag är också nog rätt liksom onormal där i relation till alla andra jag känner. Jag har inte sånt stort behov av att umgås med andra på det sättet. Jag gillar att vara mycket själv. Mm. Jag har absolut inga problem med det. Mm. Det har varit tillfällen när jag nog fan har suttit hemma i 1-2 veckor och de enda jag träffat är typ personalen i matbutiken.
Men nu är det annorlunda nu när du har en egen krog också.
Ja, nu blir det ju att man måste stöta på mer folk.
Tystnad, tagning.
Varsågod.
Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på statist.se.
Tack så mycket. Där satt den.
Du blev ju pappa för inte så länge sedan. Hur många timmar sömn fick du i natt?
Alltså, det var helt okej ändå. Det enda problemet var att jag vaknade och ville absolut inte somna om i 2-3 timmar under natten. Så någonstans vid 4 tiden så var det liksom gå upp. Men sen så somnade vi alla om igen och jag vaknade inte förrän 11 idag. Så jag har ändå fått sova ut. Det är bara att det blir ändå så här att man sömnar rubbas är ändå lite jobbigt. Ja. Att den inte är kontinuerlig under hela natten. Jag märkte när man, ju mer man tänker på det, du sover ju bättre när det blir i ett streck.
Men om jag räknar rätt här, är det så att din son är 3 månader eller lite drygt?
3,5. Häftigt. 3,5 månader.
Häftigt.
På dagen.
Och då ska vi se om jag lyckas. Förnamn Kali, säger man så?
Eller? Det stämmer helt rätt.
Jag hörde att det fanns lite olika namn på gång där, men du landade för Kali.
Första tanken var att jag ville döpa mitt barn till Obi, efter Obi-Wan Kenobi. Som är en stor idol förebild sen så länge jag kan minnas. Men min tjej sa att det vore ett skithäftigt namn till en flicka. Vad min första reaktion var liksom, vad i helvete pratar du om? Jag hade ju tänkt det som en son. Ja. Men sen så tänkte jag på det några minuter till och bara, det är ju fan ännu häftigare. Det passar ju ännu bättre på en tjej, tycker jag. Det har väl tänkt efter. Och sen så var jag så inställd att ha det namnet på en flicka, så när vi väl fick reda på att det var en pojke så ville vi kanske behålla det till den dagen vi kanske får en tjej istället. Mm. Och då hade hon Kali och jag var så här, det är inte fy skam. Jag la Ennio som förslag på bordet efter Ennio Morricone som är min största förebild inom musik. Men det tyckte väl hon lät lite för gammaldags, antar jag.
Men det är andra namnet?
Det är andra namnet, ja. Exakt. Jag har även det tatuerat här, men det var innan han, han kom till världen.
Det får liksom kanske marinera in lite hos...
Jag har sagt att han får välja själv när han är tillräckligt gammal.
Hur ser ditt nya liv ut liksom som pappa då? Vad är det du får välja bort? Om det är något?
Nej... Jo, men kanske friheten att ändå kunna göra lite vad man vill. Jag kan ju inte gå kanske på bio som jag vill till exempel. Eller gå ut och käka middag eller träffa mina vänner direkt. Nu gör inte jag det generellt så jätteofta ändå. Men det är klart det var mycket mer innan. För nu är det ju noll. Så även om det är en gång så är det mycket mer. Det är ju dubbelt upp ändå. Liksom. Men det är väl typ det skulle jag säga... Men sen så är det också, nu alltså, vill jag ju nästan springa härifrån för att träffa honom. Jag säger hej då för typ 45 minuter sedan ungefär. Ja. Så alltså, det är ju liksom, man får ge och ta. Och det ger ju jäkligt mycket att umgås med honom.
Livsmedelsverket säger att vid 4 månader kan en bebis få prova på smakportioner av riktig mat. Vad kommer det bli det första som Kali får äta? Blir det pasta?
Ja, jag fick välja så hade det blivit det. Men jag tror min flickvän är ju betydligt mycket smartare i de här aspekterna än vad jag är. Förmodligen mer påläst också. Vi pratade om det här senast igår. Det vi gick in på var väl mer, det hon gick in på var väl mer sötpotatis, morött, spré, sötpotatisspré. Enkla saker, kanske inte så... Jag kanske inte ska köra liksom typ bolognäsen jag kokar i 4 timmar som är jävligt mustig och sälta och etc. Den kanske man inte ska purea ner med pasta direkt och ge honom. Det får komma när han är 4 månader och 3 dagar istället.
Precis. Jag vet inte om man alltid ska lita på Livsmedelsverket. Men
jag fattar inte det där heller. Okej, de säger 4 månader, men det kan ju inte vara en exakt vetenskap heller. Hur ska man veta exakt när man ska börja ge sin unge vatten bara till exempel?
Tror du intresset för mat och matlagning då kommer smitta av sig på din son?
Ja, det jag tror det. Han kommer ju, det kommer ju vara sån ständig, antingen så blir det väl det, eller så kommer han få en sån jävla liksom tröttsamhet och avsky mot det, för att det kommer vara en sån ständig sak i hans vardag. Men jag är ju extremt matintresserad. Jag har för mig att jag pratade med min flickvän om det här innan.
Säger du Zoe eller Zoe?
Zoe.
Zoe.
Innan, nu är det min hund som håller på att gnälla här, för han känner sig utstött.
Vi har haft bebisar med i podden.
Nu
och vi
får
har
du
haft,
liksom chilla. Vi kommer ge dig uppmärksamhet snart, okej? Okay? Ta det lugnt.
Vi ska ta en liten bild på hunden sen också. Den är ju, du sa 8 månader gammal. Nej, vad sa du?
Jag tror den är 7 månader. 8 april är den född, om jag inte har helt fel.
Och vilken ras?
Renodlad chihuahua, tror jag.
Chihuahua. Ja.
Jag stötte på en människa på vägen hit som var en otrevlig jävel som var såhär, vad fan var det här? Överklasshund, jävla överklasshund. Jag bara, vad fan har den gjort dig?
Ja.
Hej.
Det har faktiskt varit chihuahua här väldigt länge. Alltså, jag undrar om inte de här, det är fortfarande hundhår kvar här.
Ja, han kände doften.
Jag kanske känner doften. Mm. Ska du säga någonting då? Ska du säga något? Nej, jag är lite läskig.
Kom här då. Nu kommer du inte gnälla för att du...
Men hur började intresset för mat för dig? Hängde du ofta i köket när du var liten?
Ja, mat har alltid varit där så länge jag kan minnas. Det är verkligen någonting som alltid varit med. Alltid varit en matvrak. Åt tills jag spydde. Somnade i maten. Åt upp alla andras mat. Alltid varit väldigt liksom detaljerad, intresserad av mat. Lagat mat så länge jag har kunnat. Fått stå vid spis liksom. Och jag vet inte, mat har alltid varit en del av liksom mitt stora intresse. 100%. Jag vet att min farsa berättade för mig när jag var liten, för han öppnade ju sin första restaurang 94. Jag är född 89, jävligt sent på året. Jag fyller ju om 3 veckor dryga, näst sista dagen på december. Så jag, när han öppnade Il Conto i början, jag kunde tydligen känna när, om det var kökschefen som hade lagat maten eller någon annan, när jag åt pastan.
Oj.
Nu vet inte jag vilken ålder det var nog inte 94. Jag tror inte jag var 4 år gammal och kände av det här. Men något år efter så kunde jag i alla fall säga, bara, det är inte, han heter Franco. Bara, det är inte Franco som är i köket idag, eller hur?
Ja. Men du hade liksom en du hade check liksom på, sensoriken funkade bra liksom.
Det verkar som det, om inte min farsa ljuger för att göra mig glad i alla fall.
När jag gjorde lite research här så hittade jag på Pernillas Instagram. Då hade hon lagt ut så här, det har du säkert hört många gånger. Jag och min kock redan då. Det här är från L à la carte. Jag är lite osäker på, det står att du var 6 år, vilket skulle innebära 95 då, eller 98.
Ja, 96 förmodligen.
När Oliver Ingrosso medverkade i ett matreportage tillsammans med Pernilla, blalala, så gjorde han fruktsallad. Mm. Det är bättre att du berättar om det här.
Men det här finns, jag tror min mamma har reportaget hemma någonstans. Jag tror jag kan ha bild på reportaget hon har skickat till mig, eller någon har gjort.
Jag tror jag har det här. Men prata på det.
Min delaktighet i hela reportaget var att jag skulle göra en fruktsallad. Jag tror att det var exakt. Och om man läser där, det kanske inte är där, det kanske är liksom i skriften på, i reportaget. Jag vet inte om det står på bilden där.
Det står inte så mycket. Nej. Det står inte i din ålder i alla fall.
Nej, men ser jag ut att vara 6 eller ser jag äldre ut?
Ja, men jag ser nog mer 6.
Ja, jag tror också det faktiskt. Ja. Okej, okay, så jag är runt 6 då. Inte yngre kanske i alla fall, men i alla fall. Och jag hade väl gått på toaletten. och kommer tillbaka. Och på frukostsalen så hade jag också gjort någon typ vaniljgrädde kanske eller någonting. Mm. Och då hade de som garnityr, för att de tyckte det var uppenbarligen var fint, lagt på ett citronmeliss tror jag det var. Mm. Eller kanske myntablad.
Nej, det var citronmeliss.
Citronmeliss. Ja. Och jag blev typ fly förbannad alltså. Mm. Jag är inte alls glad, jag skäller typ ut dem. Mm. Och jag tvingar dem att skriva i texten att Oliver vill påpeka att han absolut inte uppmuntrar någon att man ska lägga en citronmeliss som garnering på toppen, för det ska vara helt avskalat och nada liksom.
Men var det liksom mer estetik, eller var det liksom mer att shit, det här kommer ju smaka konstigt liksom?
Nej, ja, fan, det är en bra fråga. Jag kan tänka mig att som sexåring så gillar jag nog inte citronmeliss. Mm. Inte så mycket för generella citronsmaker än idag. Mm, mm. Så det kanske kan vara det. Men jag tror också att jag är också än idag, du behöver inte ha så mycket krux på tallriken. Det är liksom,
less is more.
Ja, 100%. Så det är nog en blandning av det kanske. Plus att jag är väldigt kan nog vara väldigt anal där. Det är så här, det här är min jävla grej. Hon är inte på att fixa och trixa med min sak, utan det här blir inte mitt i sådana fall. Nu är det någon annan som har liksom satt den sista detaljen, inte jag. Mm, ja. Jag vet, det är nog en kombination av alla de sakerna. Men fly förbannad var jag också. Mm. Jag tycker det är lite kaxigt ändå att jag tvingar dem som sexåring att ni skriver det här i tidningen. Alltså annars är det fan, det tar inte med den här jäkla desserten annars.
Det är coolt. Men jag kommer ihåg att när man var ung liksom, att man ville kanske äga en situation, man kanske ville liksom, man vill inte att någon annan kommer in på dina domäner liksom.
Nej, men det var nog det. Jag tror att det kanske måste ha varit en kombination av allting. Mm. Så man, jag var inte glad, jag var fly förbannad. Mm.
Vi pratade lite om det nyss då, men ditt matintresse liksom, kommer allting från pappa Emilio eller är det lite från mamma, eller vad skulle du säga? DNA liksom, var hamnar det? Vad tror du liksom? Vems DNA?
Jag tror att det måste luta sig mer åt farsan. Och farsans restauranger framför allt. Morsan lagade väl mer mat hemma. Men jag har ju mer minne av typ farsans mat, om man säger så. Mm. Som jag nöt av kanske morsans mat. Mm. Men sen är det också väldigt, väldigt, väldigt självodlat intresse skulle jag också säga. Och jag har alltid tagit saker i egna händer när jag har velat få någonting gjort, till exempel inom matlagning. Mm. Två saker, jag kommer ihåg en gång när mamma kom hem och jag skulle ha gjort falukorvmakaroner när jag var liten. Och jag tänkte salt och peppar har man ju på allt. Varför det kan ju inte, alltså, det kan ju inte skada att ha det på falukorven också. Ja. Det var ju skitäckligt. Mm. Och morsan kommer att berätta det för henne. Men det är klart det är äckligt. Du kan ju inte ha salt och peppar på falukorven. Jag bara, men det låter ju skitlogiskt. Varför skulle det vara äckligt? Det var ju jättekonstigt. Och en annan grej är när jag var, jag tror jag måste ha varit 8-9. Mm. Och jag var hemma själv en dag. Och jag ville ha pizza, men jag hade inga pengar. Så jag tog fram Ica Truta kokbok och så liksom bläddrade igenom till pizza och såg att vi har ju allting hemma. Och så följde jag bara hur fan man gjorde. Det blev förmodligen ingen bra pizza. Den var ju ätbar, jag tyckte säkert den var skitgod då. Mm. Men jag gjorde det i alla fall, jag tog ju igenom det, så att säga. Trial and error i alla fall.
Det är roligt, det är många kockar. Jag tror det var Tarik Taylor som slängde ihop en sockerkaka när han var 6 år. Han sa sen att han visste inte om det liksom räknades som en sockerkaka.
Nej, men det är inte det viktiga. Det viktiga är att du försöker det, i alla fall.
Ja, jag älskar ju också mat, precis som du gör. Och jag har liksom försökt få med min son. Framförallt så har jag varit så här inkluderande i köket och jag har aldrig förstått på föräldrar som säger så här: nej, smaka inte nu, vänta tills det blir middag. Jag har varit tvärtom så här, vill du äta någonting medan vi lagar så gör det, ät så mycket. Om du blir mätt sen när vi äter, det gör ingenting.
Liksom. Nej, du har ju redan fått i dig mat.
Ja, och det är roligt, jag tycker det blir så strängt liksom om man så här bara stänger liksom. Jag vill ju att det ska vara kul liksom och smaka av liksom.
Jag vet inte hur jag kommer vara i den aspekten, för jag smakar ju inte av mat när jag lagar till mig själv. För jag, det står det i boken också. Jag vill gärna att det ska vara så pass överraskande för mig själv när jag sen äter också. Mm. Så att jag smakar helst inte av någonting under tidens gång. Kanske är så att jag smakar av typ sältan på tomatsåsen, säger vi då. Mm. Men det är det enda. Jag smakar inte av någon sån kontrollcheck i slutet, utan det här är kanske en gång under hela processen. Typ. För då blir det ju också som att lite,
surprise,
det blir lite som att någon annan kanske har lagat till mig ändå, även fast det bara är jag.
Sen kan det bli så kanske också liksom att när grytan eller det man har gjort liksom fått sätta sig lite liksom, då kommer det kanske nya smaker också som man kanske inte då, jag vet inte, kände på vägen liksom.
Ja, 100%. Sen beror det på vad man lagar också. Gör jag typ ett långkok, då är det kanske lite mer initiativtagande att faktiskt smaka, för jag orkar inte ha stått där i 8 timmar och sen så ska jag bli supermissnöjd i slutet. Ja, ja. Då får man kanske i alla fall smaka av någon gång till för i alla fall kontrollchecka. I alla fall såsen i slutet. Sen så om du sen ska blanda den med pasta och grejer, så då vet jag i alla fall att såsen sitter. Sen när jag blandar den med pasta, då vet jag, får det väl bli en liten surprise här.
Ja, men jag var nog inne, tidigare var jag sån att jag inte smakade av så mycket. Nu när jag liksom lagar mat med min son, och han, nu lagar han ju mat mycket, han är 18 nu själv. Mm. Då var det väl så att, liksom att man ville synka med varandra.
Jag tror
liksom
jag kommer anamma det också, att smaka av under tidens gång. För det tror jag odlar ett, lättare att odla ett större intresse genom processen också, mm, hos honom.
Ja, men det är ju liksom, vissa saker måste man ju lära sig på, mm, på resans gång liksom. På den tiden söndagsmiddagar, så har du några andra såna här liksom rutiner som ni hade liksom när det gäller mat, eller åt man när det fanns tillfälle? Du, jag antar då att oftast kanske åt ofta på krogen då ibland, eller hur var det?
Ja, jag skulle säga rutinmässigt, jag kanske hade rutiner, mina föräldrar hade nog inte det. Min far köpte en konto 94. Innan dess hade han ju dansskola, så då hade ju han dansklasser på dagen. Min mamma jobbade väl sen typ teater eller uppträdande på kvällen. Så under den tiden så vet jag att det var mycket så här, jag käkade middag med farsan på kvällen. Sen så kom mamma hem och gjorde middag till sig. Men jag åt ju upp hennes mat också. Mm.
För att jag var
sånt jävla matfrak. Mm. Så jag kanske hade mer rutin än vad de hade. Men det har inte varit, vi har aldrig varit en typisk familj som säger klockan 6 sätter man sig ner och pratar om dagen och vad som har hänt och hur det är liksom. Vad har du gjort idag? Typ. Uh-huh. Det har aldrig varit sånt.
Men ni hann mötas någon gång liksom? Utan det,
ja,
det, blev,
ja, ja.
Men
det blev... var ju inte så att vi käkade middag en gång i månaden heller. Men det får vara en liksom så här stadig tid eller rutinmässigt. Jag tror min familj är lite dåliga på... Min mamma är jävligt dålig på rutiner i alla fall. Men, och restaurangen, ja, jag åt... Det fanns en rätt på farsans krog som jag åt näst fan intill varje jävla dag. Mm. Den heter Bongostaja. Och det är tomatsås, parmaskinka, grädde och tärnad mozzarella på toppen efteråt då, så lägger man den helst, blandar runt den så den kommer längst under och smälter, och så är det pappardelle, och den åt jag om inte 365 så 340 dagar om året. Alltså det var väldigt väldigt ofta.
Man ska inte glömma det. Jag kommer ihåg, jag är ju född 68, alltså 94, mm, 78, 88. Il Conte, det var ju den coolaste italienaren i Stockholm, i alla fall under något, ett eller två, tre år liksom.
Ja, om inte kanske lite längre skulle jag nog säga. Mm. Jag tror det kan nog varit ännu längre. Alltså, du vet det här bättre än vad jag vet, för jag var ju så jävla ung.
Mm. Nej, men det kan vara längre, men jag vet
i alla fall. Mig var det så i alla fall. Men jag tror att närmare in till på 2000-talet så höll det nog där runt omkring i alla fall. Mm. Sen så blev... Vad fan, stängde han i konto? 2-0-3 kanske, eller någonting sånt där. Mm. Jag tror i alla fall mellan 94-98 tror jag det nog var det. För mig var det ju 100% det, som man ser upp till sin pappa, och liksom jag var där varje dag. Sprang runt och härjade, och det var ju typ mitt första jobb var där.
Vika servetter har jag läst.
Vika servetter på vad heter det, lunchrasten i skolan. Då käkade ju där också. Där var jag också jävligt petig med lunchmaten i skolan, tyckte jag ju, framförallt när jag gick i låg- och mellanstadiet. Jag gillade ju inte det. Så jag tror hela, om det var hela sexan, så åt jag inte lunch i skolan en enda dag det året. Utan jag gick oftast till Kräm på Nybrogatan och köpte en macka. För min pappa hade konto där.
Okej, okay, ja, men det skulle mina barn gärna se att jag skaffar något konto liksom.
Jag vet att jag fick skäll någon gång. Jag vet inte om det var efter första månaden. Sen så antar jag att farsan kanske gjorde något. Han säger, om han ändå är här varje dag och handlar, kan inte dra ner på priset lite eller någonting. Men jag vet att han hade fått liksom det här, men du ska betala typ 10 000 den här månaden för typ Oliver och käka. Inte bara jag, men 10 000 på den tiden, det är rätt mycket pengar då.
Ja, det är, ja, verkligen. Ja. Jag har sån rule med min yngsta då som är 15 att han får en swish i veckan då. Mm. En dag får han välja bort skolmat då, om han vill. Han måste inte.
Är det så?
Jag vet inte, liksom, det verkar väldigt olika. En del skolor verkar ha väldigt bra skolmat, mm. andra inte så bra. Liksom.
Nej. Vissa grejer i skolan saknar man ju. Alltså, jag minns att fan, det godaste att käka i skolan med maten, det var ju fiskpanetterna med remouladsås det var. Och
gräddfilsås skulle jag nog säga. Var,
är det så?
Fast det kan, alltså, jag är ju ett gäng år äldre än vad du är. Så.
Nej, jag tror inte det var gräddfilsås när jag gick i skolan. Jag får med att det var...
Det var någon gurka i alla fall, eller picklad.
Ja, det var det. Ja, men du kanske har rätt då. Okej, okay, det var en skolbillig variant på remouladsås, då, får vi säga. Men det var ju bättre än någon annanstans, minns jag att jag tyckte. Och jag vet att jag pratade om det här med andra också. Mina syskon också älskar fiskpanetterna i skolan till exempel.
Ja, men alla brukar vara överens om den. Och fläskpannkaka är en del hatar den och en del älskar den.
Jag har ingen minne av den specifikt. Sådär. Ja. Jag vet att vissa skolor var man avundsjuka på som hade fil och flingor som substitut.
Ja.
Det hade inte jag någon gång när jag gick i skolan, vilket var, tyckte man var så här, fan, ja, de jävla fina skolorna som har som får käka fil och flingor om de vill.
Det låter ju vettigt eftersom många liksom äter inte skolmaten och liksom det blir bra.
Jag skulle säga att framförallt i Sverige så är barn jävligt petiga med maten. Mm. Och det är, nu kanske jag får rätta mig själv här längre fram i livet när mitt barn eller mina barn kanske är äldre. Men jag skulle inte säga att det är inte deras fel. Det är ju upp till dig som förälder att få dem att bli mer intresserade. Typ min yngsta lillebror Theo, alltid sagt till honom, du behöver inte tycka om allting, men du ska ta med fan och smaka på det innan du ens säger vad du tycker om det. Sen så betyder inte det att du måste käka sniglar och smaka på det bara för att. För det förstår jag. Men du kan inte säga, jag gillar inte morötter. Nej, men då får du testa att äta morötter. Testa att äta den här rätten. Sen så kan du lägga en bedömning om det är gott för dig eller inte. Och det där har ju funkat jäkligt mycket. Att han då lättare att käka saker som andra barn inte skulle tycka om. Jag vet också till exempel, jag lagade hemma hos mamma en gång som var han där med två kompisar. Eller en kompis kanske. Hur som helst. Då gjorde jag linssoppa. Och då är det gul lök, selleri, morötter, gröna linser. Men också bruten spaghetti. Det är liksom, det blir som en buljong med vattnet och allting. Och de slafsade i sig det som utav bara den. Och hans kompis kommer hem till sin mamma och säger, mamma, men jag vill ha linssoppa imorgon. Och förklara vad det var i. Och hon ringer min mamma och bara, jag vet inte, vad fan är det som har hänt där borta? Min son kommer hem och säger att han vill äta grönsaker helt plötsligt och vill ha gröna linser och grejer. Vad är det ni har gjort för mat? Det är helt fantastiskt. Så länge du gör, jag tror det i alla fall, så länge du gör det mer gott uppenbarligen, men barnanpassat också, att det inte ser så kanske, inte motbjudande är väl fel ord, men att det inte ser så skräckinjagande ut för ett barn, så tror jag att det är lättare för dem att, det är lättare för dig att få dem att äta saker som de kanske generellt inte hade gjort annars.
Ja, men jag håller med. Min take är nog att i alla fall baserat på mina barn är att när de får en rätt som de normalt sett inte tycker om hos mig, hos en kompis, och det liksom är skönt flow liksom, och de känner att här är vi trevligt och det är mysigt, då kommer de ju definitivt prova att äta. Och då har de ju liksom, ja, då är det ju stor chans som du säger att men det här var ju gott liksom. För att har man redan bestämt sig innan att till exempel båda mina barn äter inte tomat. Det går inte. Liksom. Ketchup går bra, men liksom just tomatpuré går bra, men inte tomat.
Tomatsås?
Inte, det väljer de gärna bort. Men, men han har hos någon kompis ätit tomatsoppa någon gång. Men det var inte high five. Liksom. Mm. Men det gick. Liksom. Men som hade de kommit liksom någon annanstans och ätit någonting som tomatbaserat, så skulle de ju säkert liksom göra en ny bedömning.
Men där också tycker jag att du borde inte bara, för att du ska inte bara säga nej, jag tycker inte om det. Nej, men smaka först. Sen så, jag tycker inte att man ska hålla på och bara säga okej, jag förstår, men då gör jag någonting annat till dig. Ja. Jag hoppas att jag kommer vara så här, nej okej, du gillar inte och du vill inte smaka om du tycker om det eller inte är bra. Då kommer du få det här till lunch imorgon också, kan jag säga till dig. Alltså typ den nästan nivån. Ja. Kanske man inte behöver dra det så hårdraget. Ja. Men jag ser hellre att det är någon form av sån approach att så här, du behöver inte tycka om det, för du behöver verkligen inte tycka om allting, men du kan inte ge en bedömning utan att ens veta vad du pratar om typ.
Nej, men jag håller med. Jag ska säga till min sons försvar att han är faktiskt den som kommer till mig och säger: pappa, ska vi laga det där igen? Kan vi inte prova något nytt? Liksom. Han är ganska skön för att han liksom vill prova nya rätter.
Jag måste säga att min son är skittrist. Han äter bara samma sak varje dag.
Det är inte så konstigt.
Nej, kanske inte.
Mm. Tystnad, tagning.
Varsågod.
Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på statist.se.
Tack så mycket, där satt den.
Och bara sista fråga där på temat hemma. Eller alltså, var det så att ni hade ett ganska stort hus på Lidingö när du var ung?
Ja, jag bodde inte där lika mycket som de andra.
Okej. Okay. Men jag tänkte, var det så här, med barn, alltså så här, hos andra kompisar, var det så att alla åt hemma hos sig, eller var det så att ni...
Men nu kommer vi säga den här klassiska grejen. Mammas hus har alltid varit öppet för alla. Mm. Hon har aldrig haft den här svenska grejen som att... Nu är det middag. Okej, men du väntar på rummet, så kommer jag om en halvtimme när jag äter klart. Mm. Utan då har det varit så här, är folk hemma, då bjuder man på mat. Mm. Hon avskydde den grejen, och hon var liten också, att hela det här, ja, som jag precis sa egentligen, att du inte inkluderar ditt barns vänner under måltiderna, utan att de antingen ska få hem eller sitta på och vänta på rummet. Det är helt idiotiskt, tycker jag i alla fall, och min mamma. Så hon har alltid varit väldigt öppet hus där. Det har alltid varit. Men sen skulle jag säga, nu tappar jag bort lite frågan, eller jag kanske svarade på den.
Ja, du svarade delvis just hemma hos, alltså så här, om man åt middag hos kompisar och så här. Men den debatten som du har sagt, den har ju kommit upp lite grann nu, och precis som att du säger att det blir väldigt lite tråkigt liksom, om man ska skicka iväg polarna liksom.
100%. Ja, jag skulle säga att det är nästan, jag hoppas säga, omänskligt. Mm. Det är omoraliskt. Mm. Får man säga så, är det för otrevligt?
Nej.
Men det är också väldigt, det är inte många andra länder, tror jag, generellt. Det är för få procent i världen av länder som skulle göra så. Jag tror de flesta andra länderna runt om på jordklotet skulle involvera, även om du har väldigt lite, så skulle du involvera de andra. Det är väldigt svenskt, kanske skandinaviskt då, jag vet inte. Att typ låta någon sitta och vänta på rummet istället liksom.
Vad heter det? Helt sant. Jag vet faktiskt inte hur sant det där är liksom, men jag tror faktiskt det finns
förhoppning. Det kanske är en grej från förr också. Eller jag vet inte. Det var vanligt när min mamma var liten. Det var vanligt när jag var liten. Mm. Jag vet ju faktiskt inte hur det är nu. Jag återkommer om ett par år när min son är lite äldre, så ska jag lägga en bättre bedömning på.
Men nu, det jag tänker nu är ju liksom att många föräldrar vill ju ha mer tid med sina barn. Mm. Och då kanske liksom maten är liksom ett av få tillfällen där liksom, här kan du verkligen paxa tid med ditt barn liksom, så att laga någonting. Och kan du då ytterligare få in lite kompisar där och liksom brassa på någon skönt käk, då får du liksom en bra kontaktyta. Så att många
100%.
Vill ju kanske utnyttja det. Farmor, säger du nonna? Nonna,
eller nonna är ju farmor, eller mormor på italienska. Ja. Hon heter annars Carmina, men kallas för Melina. Så nu var det tre olika namn.
Långkok.
Du läste den på söndagarna, eller?
Ja, ska vi säga någonting. Italienska familjemiddagar har jag läst om. Skrik, alltså det var turbulent där, så att till slut fick du checka ut från det. Har jag förstått det rätt eller lite grann?
Jag minns middagarna. Jag minns ju inte diskussionen eller liksom dagen när det var så här, när vi kommer inte åka dit längre. Men det var, jag tror att de måste ha bott i Rissne, eller Hallonbergen i Rissne tror jag. Mm. När vi då mer prompt slutade åka dit, för det var väldigt alltså det är väl så här klassisk grej att italienska familjer är lite gapiga och skrikiga. Men det här var ju inte ens 2.0, det här var 9.8 typ. Så det var väldigt kalabalik stämning, och min mamma, som jag har förstått det, som tog bara bedömningen att om det ska fortsätta vara så här, så kan jag inte ta Oliver och sätta honom i den hela den, det scenariot varje söndag liksom. Sen så var det inte så att vi prompt slutade och åka dit. Jag kunde åka dit med pappa kanske. Jag fortsatte ju också, kanske inte varje söndag, men uppemot åren. Jag blev äldre och mer vuxnare. Så åkte vi även till farmor och farfar självmant och käkade middag på söndagar. Inte, kanske behövde inte bara vara söndagar heller. Men hon lagade en specifik rätt varje söndag. Som är typ, det är så här min måltid i livet typ. Jag har alltid sagt att skulle jag tror nog jag kanske håller fast vid det än idag, tror jag. Som jag säger, alltid sagt att det är så här, den rätten jag skulle välja att käka resten av dagarna som jag har kvar typ. Eller som en sista måltid eller vad som helst.
En stor del av ditt liv har ju varit DJ-ande liksom, men pausar du lite grann matlagning eller matintresset för att liksom DJ-a? Funderar du liksom på kockskola eller liksom hur såg ditt liv ut liksom?
Nej, kockskola ville min pappa. Min farsa, sen jag var väldigt ung, sen jag var barn, sen jag var typ något, kanske runt omkring den där åldern på bilden, han ville skicka mig till kockskola i Schweiz och grejer och hålla på och sånt där. Och jag ville absolut inte, jag ville dels inte bli kock för 5 öre. Jag ville inte jobba så mycket så sena nätter. Jag såg ju mycket farsans människa på krogen tiden. Och jag tänkte, jag helt ärligt tänkte så här, jag vill hellre vara hemma och spendera tid med min familj. Så kock var helt utslutet för mig. För mig var det bara, jag var glad och lycklig att jag klarade av att laga mat. Och det räckte långt för mig liksom. Det fanns aldrig något intresse för mig att bli kock. Så kockskola har jag aldrig gått. Jag har ingen utbildning inom yrket i sig för 5 öre. Nu kockar jag ju på restaurangen. Och jag har jobbat i kök tidigare under typ ungefär ett år tror jag. För kanske 8 år sedan. Bara för att jag ville testa på hur jag skulle klara av det. Men nej, så det har aldrig varit någonting som har liksom stått i vägen för musiken. Någonting. Musiken kom i... Mina vänner lyssnade på typ, vad ska man kalla det för, tuggummitekno. När vi var 15 år ungefär, liksom 14 år. Rosa helikoptern. Och jag förstod aldrig det där riktigt. Eller den andra typ kommersiella biten av klubbmusik. Så sen så när jag blev introducerad av min kusin och min farbror med housemusik, så fattade jag att shit, det här är fan min grej. Jag dör för det här. Jag älskar den här musiken. Och sen så blev det också att min farbror hade skivbolag som var extremt extremt respekterat, populärt inom branschen. Och min kusin blev ju också bara större och större inom den kategorin också. Så det blev ju mer mitt kall. Och fick av mamma när jag var 15, tror jag att det var, CD-spelare och mixer och stod i vardagsrummet och blästade på. Och sen så blev det bara att det fortsatte, att jag fick spelningar sen när jag var 19 typ ungefär. Och det blev ju bara som en väg som planades ut. Det var ju rätt tacksamt ändå att vara 19 år och kunna liksom göra det man vill, tjäna bra med pengar och bara kunna följa det liksom. Men det har aldrig stått i väg. Jag fortsatte laga mat hemma hela tiden till exempel.
Vilka av liksom de DJs-polarna som du jobbade med då har du liksom mest kontakt med idag? Liksom?
Eller har ni... Som är specifika DJs?
Nej, eller musikproducenter, eller de du hängde med då? Liksom, eller...
Jag skulle säga Seb Jak, en vän, god vän. Alltså, vi har ju känt varandra sedan vi var 18-19, runt omkring den tiden allting började liksom, mer ordentligt. Vi hade ju, allting började generellt på Fredsgatan 12, på F12. Så vi hade, Seb, Jakob och Antoine hade en söndag.
Men var det Melker Anderssons krog på den tiden då?
Jag tror fan det var det, ja.
Mattias Dahlgren var med något år.
Var han det?
Ja, det första året.
Okej, okay, då vet du mer än vad jag. Men de hade haft öppet innan. Jag fick typ som en så här extra gudfar när jag var senare i tonålen, som heter Jens Egren. Som var med och drev F12, alltså klubben då, tillsammans med Mattias och 17 den tredje personen. Hur som helst, skitsamma. Ja. Så då fick vi Antoine och Seb, jag hade en söndag varje månad. Darren och Backvall hade en. Och så hade jag Otto Nose och två andra kompisar som körde promotordelen en söndag. Och sen så var det en söndag som var fri när de fick göra vad de ville. Och jag tror våran söndag vi hade var den liksom bästa kvällarna på efterhåll generellt under hela sommaren. Mm. Så efter det så blev det ju så att jag fick frågan att spela här och där och bla bla bla. Och så blev det att jag spelade mer utomlands. Och, så det blev ju typ som en bara så här tacksam bit att nu kan jag syssla med någonting jag älskar, spela musik och tjäna rätt bra med pengar på det, plus att jag får resa runt om i hela världen och göra det. Sen så var min mamma kanske inte så glad att jag åkte runt som typ 20-åring, reser till Brasilien helt själv till
men
exempel.
Ganska häftigt alltså.
Ja, absolut. Men det har aldrig varit så att det har varit antingen eller med maten eller att den har kommit få sitta i baksidan eller någonting sånt där, utan det var bara det har bara varit typ ett hobbyintresse hela tiden.
Men när du reste runt, fanns det någon, hade du tid liksom att äta, gå på någon bra restaurang och bli inspirerad av maten, eller var det, då var det fokus på musiken liksom?
Nej, det är klart jag hade det. De vill ju alltid, det här tycker inte jag är så jävla kul, de vill ju nästan alltid käka promotermiddag. Det innebär ju att jag åker till någonstans och ska sitta med kanske då. Förmodligen i alla fall. Sitta med en, två, tre pers som jag aldrig träffat förut i hela mitt liv. Och ska vi sitta och underhålla varandra i typ 2 timmar. Och jag förstår ju inte den grejen för 5 öre. Jag är så här, framförallt nu idag när jag har så mycket annat att göra. Jag säger ju prompt till min agentur. Jag vill inte gå på någon middag. Jag klarar mig själv. Jag vill vara på rummet. Jag vill vila ut. Det här blir ju lite som en egen tid istället. Beställa roomservice, gå ner och käka en ensam middag, beställa upp mat, ta med mat på rummet eller vad sjutton som helst. Där är jag ju mer idag.
Det är skönt att kunna liksom veta så här vill jag ha det.
Ja.
Och så funkar det bra.
100%. Ja, jag kan säga, jag ska säga någonting om Brasilien. Jag har varit i Brasilien 19 gånger.
Oj, oj.
Och spelat så 19 olika gånger. Tror jag måste ha spenderat närmare ett år i Brasilien totalt. Min uppfattning i alla fall, det här jag kanske har träffat helt fel, men matbilden i Brasilien för mig är inte bra i alla fall.
Det är liksom inte något.
Ja, det är sällan jag har ätit god mat i Brasilien. Och det är sällan jag tyckt att de har förstått sig på bra mat i Brasilien.
Jag kan verkligen,
till exempel.
Jag kan inte säga, kommentera det jag vet för lite om.
Men sen vet jag också att jag har varit ute och spelat och de har tagit en till. Vissa gånger de vill ju imponera och boka schyssta grejer och bla bla bla. Och gå till restauranger med stjärna eller två. Och jag märkte ju jäkligt snabbt den första gången det hände att det här är inte min grej. Ta mig till ett hål i väggen med riktigt jävla bra genuin mat. Så kommer jag. Och du återspeglar samma med citronmelissen där kanske lite. Ge mig schysst bra käk. Jag behöver inte fancy grejer. Det behöver inte vara pincettupplägg och att allting ska vara. Det är inte min sak.
Det behöver inte vara molekylär matlagning.
Nej. Jag gillar ju mer matlagat med. Är det fel att säga hjärtat? För det är all matlagning borde väl vara lagat med hjärtat på något sätt. Och jag förstår att de gör det också. Men mer familjär mat. Liksom inte så.
Men jag tycker du beskriver det väldigt bra i boken också. Liksom att. Man behöver inte liksom stilla sig blind på tester och vad andra tycker, utan tycker man en pasta är godare än den andra så, och den är billigare, det behöver inte betyda att den är sämre. Folk kanske tror så att oj, den här är lite billigare, då är den dålig.
Ja, men
och så behöver det inte vara.
Den kan ju tekniskt vara sämre, men om den är tillräckligt bra för dig, så vad fan spelar det för roll? Ingen annan ska ju komma och lägga fram din åsikt. Det måste ju du göra själv. Så jag skulle ju kanske aldrig gå och köpa den vanliga Barilla-pastan så att säga. De har ju kommit med sådana premiumgrejer. Och sådana
fina röda, ja.
Ja, de är ju faktiskt
svarvade.
De är mycket bättre. Men
förklara, svarvade, alltså det är så bronssvarvade.
Ja, men det är tillagningsprocessen. Så vanlig Barilla-pasta, så det är ju så, du vet ju, gå in i vilken matbutik i världen som helst, det finns ju typ Barilla. Så de är ju så massproducerat. Så den passen är ju producerad, den är torkad under typ 3 timmar på extremt höga temperaturer, vilket gör att den är extremt mycket svår, svår smält för magen.
Knastrigare då? Eller liksom,
ja, men den, är, det, den håller ju inte all denten lika bra. Den är ju 3 sekunder så den är överkoks. Du kan inte arbeta med den lika bra. Och det är svårare för magen att smälta den pastan. Bra pasta som då ser mer bronsigare ut. Och det står ju även brons. På det paketet står ju brons. Ja. Men det är ju också, då är den torkad på en, jag vet inte om just den är det, men bra pasta ska i alla fall vara torkad på en period på 3 dagar under lägre temperaturer. Vilket gör att den får en helt annan färg, en helt annan textur, en helt annan koknings... Alltså du kan koka den, den blir inte överkokt på några sekunder. Du kan jobba med den i pannan i såsen om du vill under längre tid. Och den kommer fortfarande hålla sin al dente. Så du kan ju fortfarande överkoka den också, självklart. Uh-huh. Och den är mycket mer lättsmält för magen, så den går igenom din kropp bättre.
Det ska jag prova omedelbart, ingen mer.
Men sen är det ju så här också, det tror jag skrivit i boken, just det här med till exempel... Skit i det. Mm. Om du är liksom har ett jobb och ensamstående, säger vi, 5 barn. Mm. Om Barilla funkar för dig, köp Barilla. Varför ska du hålla på och lyssna på vad jag säger om bra eller dålig pasta då? Köp det som bara funkar för dig.
Kanske liksom fokusera på om det ska vara fjärilspasta eller om det ska vara rigatoni. Liksom.
Typ det. Ja, exakt. Ja. De pastorna kostar ungefär lika mycket, så köp den pastan som är bäst anpassad för rätten istället.
Sant, sant. Men du, vad blir det för mat hemma liksom, när du och Zoe liksom, när ni ska käka liksom, om, vad är liksom skön kvällsmat?
Hon är lite mer kinkig med mat än vad jag är. Nu senaste tiden har vi gjort mycket olika sopper, som minestrone sopper, linsoppan som jag pratade om förut till exempel, med pasta i. Annars om vi vill hålla oss hyfsat lite fräschare och nyttigare, så kanske vi gör en sallad. Hon har faktiskt fått mig att gilla gurka.
Okej.
Jag har aldrig tyckt gurka att vara gott förutom tunt skivade på macka.
Inlagd gurka då? Eller?
Ja, det älskar jag. Picklad gurka, inlagd gurka. Det kan jag äta i mängder kan jag säga. Mm. Men vanlig gurka har jag alltid tyckt varit grönsakernas bov typ. Jag har aldrig förstått gurka för 5 öre. Men hon prompt vill ha det i salladerna. Och jag orkar inte hålla på och sitta och liksom peta bort ut grejer. Jag tycker det är också, det är bara jobbigt, tidskrävande, larvigt tycker jag. Så jag började käka gurka bara istället, och nu
funkar det,
alldeles utmärkt. Vi skär dock bort själva soggan i mitten. Så det bara är det knapriga. Men vanlig gurka har fått mig gilla, så det brukar vi väl laga. Alltså om vi ska käka någon liksom fräscha nyttor, brukar vi vara kyckling och sallad. Hon gillar att ha till exempel också potatis i ugn. Så om jag kokar potatis, smärsar den. På med olivolja, smör, rosmarin, timjan, saltpeppar och så krispa till den i ugnen. Jag älskar ju ris. Hon är uppvuxen på ris mycket. Jag är uppvuxen på pasta. Så för mig är ju ris är ju något
exotiskt.
Där, exakt. Och för henne är det så här, är det dum eller? Vi åt ju det varje dag. Jag är så jävla trött på ris. Plus att hon äter mycket mer asiatisk mat än vad jag har gjort under hela mitt liv. För mig och vår familj har det har varit pasta. Det har varit italiensk mat. Så jag vill ju gärna köra ris. Men hon är så jävla trött på det. Men det är väl typ där. Och senaste tiden har det varit mycket sopper. Och jag har några utav dem i där. Men det där är också en sak. Du behöver inte prompt gå på exakt på vad jag har i. Utan vill du rensa din kyl, så ta vad du haver, vad du tror kan vara gott i rätten. Släng i det om du gör en soppa till exempel. Och du behöver inte ha italienska sopper. Brodo blir det ju typ... Du får ju en god smak utan att tillsätta buljongtärningar och liksom tillsatser i sälta och sådana dåliga saker kanske. Utan du får ju en buljong av grönsakerna. Och sen bara kör i salt tills det är gott.
Det låter så lätt när du säger det. Det låter alltid lätt när kockar liksom så här säger. Det är bara
jag
så här. Ja, men
så här. Vi kanske ska spela in fler videos till YouTube. Och då kan jag fan göra en av de här sopporna. Följ bara vad jag gör. Det kommer bli gott. Så du kommer inte misslyckas på ett sånt sätt att det är såhär...
Sebban i alla fall, han valde ut en risotto. Det var det första han ville laga i alla fall som du hade.
Den kom ju ut på video i söndags. Så du ser mer hur jag gillar att göra teknik och metodmässigt hur gå tillväga för att göra en risotto. För det är ju alltid enklare att se visuellt.
Kul.
Följa det.
Jag har alltid älskat de här liksom rätterna. som kräver liksom lite påpassning. Som om du gör en köttfärssås då kanske du inte måste röra hela tiden. Nej. Men en risotto är ändå, det är lite handlag och det tar väl 25 minuter även för dig? Eller,
ja, 100%. Ja. Om du, restauranger kan ju, brukar ju förkoka riset och det funkar faktiskt alldeles utmärkt. Mm. Då kan du få ner det till, det beror helt på, men 10 minuter. Mm. Efter 3 dagar så kanske det riset kokar på 7 minuter istället. Mm. Men det går att göra så också. Du kan göra det hemma.
Mm. Om du... Men det är ju skönt. Jag tycker det är skönt att stå. Liksom. Jag tycker det är terapi också. Ja. Liksom, och så.
Tystnad, tagning.
Varsågod.
Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på statist.se.
Tack så mycket. Där satt den.